Och det har jag alltid trott på. Så att jag tycker att nu när jag berättar det här, äntligen så nej, det ska inte gå i arv mer. Så att jag hoppas att det inte gör det. Vi får se. Men det så har jag tänkt i alla fall.
Du bryter mönstret.
Mm, jag hoppas det. Hoppas det. Vi får se.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.
Och innan vi släpper fram nyheterna så vill bara jag och Magnus Victorin berätta att det är ett skiftbyte här i P1-studion. Och vid mikrofonen efter två nyheterna så hör ni min kollega Kristina Höglund guida vidare i kanalen. Sveriges Radio P1, klockan är 2.
En brand bröt ut i en radhuslänga i Huddinge söder om Stockholm sent på lördagskvällen. Branden ska ha börjat i en bil och spred sig sedan vidare till längan. Det uppger insatsledaren för TT. De boende har evakuerats och det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. En förundersökning om grov mordbrand är inledd då det finns misstanke om att branden är anlagd. Det skriver polisen på sin hemsida. En polisinsats pågår nu för att leta efter gärningspersoner. I kväll avslutades musikfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg. Och även om flertalet besökare går hem med många fotominnen i sina mobiler, går några hem utan sin telefon. För anmälningen om stulna mobiltelefoner strömmade in under festivalen. Thomas Johansson är presstalesperson på polisen.
Ja, men det här sticker ut ganska mycket och det finns också exempel internationellt där man har haft såna här händelser där väldigt många mobiltelefoner blir stulna. Naturligtvis också tittar vi på de anmälningar som kommit in. Vad har vi för vittnesuppgifter? Kan vi se något mönster i hur det har gått till? Det är väldigt specifikt. De sker framför de stora scenerna, nära scenen. Så att det finns liksom en likhet i hur det här går till.
Andra brottsrubriceringar då, vad kan ha skett mer?
Det finns ju alltid lite misshandel, vi har några sexuella ofredanden. Det som möjligen sticker ut är att vi också har ett par fall av flygfylleri, alltså att man har flugit drönare i förbjudet område och dessutom inte varit nyttigt.
Thomas Johansson på polisen i Blekinge och intervjuade gjorde Isak Krona. En man från Gnesta kommun ringde 204 samtal till polisen. Han döms nu för brottet blåljussabotage, rapporterar P4 Sörmland. I samtalen hotade mannen flera polisanställda. Han döms till skyddstillsyn och ska dessutom betala skadestånd till en kvinnlig polis.
P1, Sveriges Radio.
Det känns ju konstigt. Att man känner saker i en kroppsdel som inte finns. Så bara det är ju väldigt konstigt för många. Och nu ska vi också lära dig att ta kontroll över den här fantomen som du känner. Lura hjärnan helt enkelt.
Och att lura hjärnan är faktiskt lättare än vi kanske vill tro. Vi pratar fantomsmärtor, högteknologi och urgamla hjärnor. Hör Kropp och Själ, podden, när du vill.
Ja, det handlar om spegelterapi och framtida proteser som kan förmedla känsel till exempel. Och vi sänder det här avsnittet om en timma i natten. Där vi först nu tänker mot strömmen i sällskap med bildningsbyrån som så ofta berättar om ett spännande människoöde som vi kanske inte hade koll på.
I en liten gummibåt på Östersjön sitter en ung man på väg till Baltikum. Det är mörkt och kallt och fukten tränger genom kläderna. Han heter Evald och är 19 år och han ror sakta och försiktigt.
För att så diskret och tyst som möjligt i skydd av nattens mörker landstiga på kusten.
Det är april 1950. Och Evald och hans kamrater har med sig utrustning för ett viktigt uppdrag.
Evald Hallisk var en vanlig estnisk ung man som hamnade mitt i världshistorien får man väl säga.
Enligt sjökortet är det knappt en timmes rodd innan de når land. Ingen säger ett ord, för om den sovjetiska gränsbevakningen upptäcker dem är allt förstört. I deras ryggsäckar finns konserver, bröd, myggmedel och tvål.
Men det finns också en del andra speciella saker, till exempel ett speciellt pulver som man kunde strö ut efter sig om man skulle bli förföljd av hundar. Här finns också vätska för osynlig skrift. Här finns radiosändare, här finns kartor och här finns självmordspiller. Ungefär så kan man tänka sig att den här historien börjar.
Idag handlar bildningsbyrån om Evald Hallisk, en ung estnisk spion, utskickad av svensk underrättelsetjänst för att spionera på Sovjetunionen under kalla kriget.
Evald var ju liksom en liten bricka i det stora, stora världsspelet, kan man säga.
Men för att förstå hur allting hänger ihop måste vi backa bandet. Evald föds 1926 och växer upp på en liten bondgård i södra Estland. Hans pappa Jan hade 9 år tidigare haft ett fint jobb i Sankt Petersburg i Ryssland som föreståndare för en av tsarens systers herrgårdar. Men så kom den ryska revolutionen 1917 och pappa Jan och mamma Emma flyr tillbaka till hemlandet Estland och tar över släktgården i Tartu.
Man kan säga att familjen fick större ekonomiska svårigheter än de hade haft i Sankt Petersburg.
Peter Kadhammar är journalist och författare och har skrivit om Evald Hallisk i böckerna De sammansvuna och den europeiska kommunismens uppgång och fall.
Men de levde ändå i ett fritt land, men det var bara fritt i ungefär 20 år innan världshistorien på nytt drabbade dem.
På gården i Tartu i Estland har familjen kor, får och höns. Evald får redan som liten pojke gå på åken och hacka i jorden för att odla potatis och kål.
Men hur som helst, pappan har en dröm och det är att Evald ska få det bättre än han själv.
Olle Larsson är författare och historiker.
Och att Evald ska bli ingenjör.
Evald sätts i skolan som ligger en bra bit bort från gården.
Det är 5 kilometer ungefär, enkel resa.
Varje dag går Evald på den leriga vägen. Han har matsäck med sig, kanske en brödbit och en bit kall potatis. Det är 4 lärare som undervisar 146 barn. Det är arbetarbarn, bondebarn och rika barn.
Och han beskriver ju det här sen när han blir intervjuad på äldre dag, att han minns ju det här som en oerhört lycklig tid.
Och hans pappas dröm om att Evald ska bli ingenjör lever.
Och så kanske det kunde ha blivit om inte om hade varit.
För sommaren 1940, mitt under det pågående andra världskriget, sker en dramatisk förändring för Evald och den estniska befolkningen. Estland ockuperas av Sovjetunionen, något som kommer påverka Estland i decennier. När 14-årige Evald vallar får ser han sovjetiska stridsvagnar och soldater röra sig längs vägarna mot hemstaden Tartu.
Och det här påverkar ju hela livet för Evald.
När Evald kommer hem gråter hans pappa. Händelsen väcker onda minnen och pappan fruktar att ryssarna ska ta ifrån dem allt de äger och har.
Hans lärare försvinner, ersätts med andra lärare, deras jord konfiskeras, helt plötsligt finns det ett porträtt på Stalin och Lenin i klassrummet. Och året efter förändras det här igen därför att då invaderar tyskarna Estland. Och återigen då ändras också klassrummet, nu är det Hitlerbilder istället, en ny typ av lärare som är nazister och lojala med den tyska ockupationsmakten. Och i det här läget så flyr Evalds familj till skogs.
På nätterna smyger familjen tillbaka till gården och matar djuren och mjölkar och hämtar ägg. Och så går Evald med i motståndet.
Så han går med i det estniska, högst nationalistiska hemvärnet som då kämpar på Tysklands sida.
För många i Estland handlar det om att bekämpa Sovjetunionen, det stora hotet som slukat deras hemland.
Och Evald är ju ändå, får man säga, han är mer negativt inställd till Sovjetunionen än till Tyskland. Och härifrån så snurrar det egentligen bara på. Året efter så rekryteras han till en estnisk SS-legion.
Evald tänker att nu ska han få komma ut och se sig om lite. Men nazistiska SS-utbildningen är stentuff och ger inte tid till något annat. Det är uppstigning klockan 6. Uniformen ska vara ren och snygg, annars blir soldaterna bestraffade. Eva lär sig vapenteknik. Han krälar i gyttja, vadar genom iskalla vattendrag och gräver skyttegravar. Sen skickas han till fronten. Striderna är våldsamma. Förlusterna för tyskarna är stora. Under ett anfall såras Evald allvarligt. Han får splitter i magen och trycker en patronväska över det djupa såret så att inte tarmarna ska tränga ut. Han blir kvar på fältsjukhuset i månader, omplacerad till att bli vaktchef vid ett läger i Kloga utanför Tallinn, ett läger för judar och sovjetiska krigsfångar.
Och här får han ju se förintelsen på nära håll. En dag så kommer ett tyskt specialkommando, alltså ett Einsatzkommando, till det här lägret. Och under natten så genomför man en massaker på 2300 judar.
Enligt senare vittnesmål ogillar Evald vad han ser och han reagerar med motvilja inför brutaliteten. Men han ingriper inte. Han är präglad av den tidens nationalistiska och antijudiska propaganda.
Sen så vänder ju krigslyckan för tyskarna och i början av 1945 så ser det ju ganska mörkt ut. Och då tar sig Evald till Ösel, till kusten. Och därifrån finns det redan då upparbetat en slags flyktinglinje där båtar går i skytteltrafik mellan den estniska kusten och Gotland.
Det kom i båtar, små armador av fiskebåtar och annat som tog sig över.
Evald, som varit allierad med tyskarna, måste fly för sitt liv när ryssarna tränger fram. Han har tagit sig till kusten och lyckas få plats på en av de små fiskebåtarna. Det är trångt, många är sjösjuka och rädda att motorn ska stanna. De har ont om mat och vatten. Resan över Östersjön i oktober 1944 tar ett par dygn. Och en morgon utropar fiskaren som styr att där borta är Sverige. Evald ser en smal grön remsa i fjärran. Och på kvällen når de fram till Slite på Gotland.
Och här då omhändertogs han som alla andra flyktingar. Och det var ju först på något flyktingläger ett litet tag.
Evald blir förhörd av svensk passpolis och de ser på hans ID-kort att han tillhört den estniska SS-legionen. Men det är inget som det läggs någon vikt vid. Röda korset kommer med kläder, byxor, kavaj, slips och hatt. Evald känner sig så fin och han får äta sig mätt på korv och makaroner. Månaderna går och så blir det maj 1945.
Meddelandet om freden mottogs av stockholmarna med stormande jubel. Folk drog i stora skaror ut på gatorna där glädjeyttringarna antog rent sydländska former.
Kriget är slut, men Evald är ändå orolig. Det ryktas om att han och de andra estniska flyktingarna som stridit på Tysklands sida riskerar att överlämnas till Sovjetunionen.
Och det beror ju just på att Sverige då, andra världskriget är slut, Sverige måste försöka navigera sig i den här nya världsordningen som håller på att skapas efter krigsslutet. Och Sverige skulle då vara, som det heter, alliansfritt i fred för att möjliggöra neutralitet i krig. Men man har ju också någonting att förhålla sig till och det är ju nämligen sin granne i öster och Stalin. Och Stalin kräver ju att Sverige ska lämna ut baltiska flyktingar, balter som har slagits på tysk sida i kriget men lyckats fly över till Sverige. Och Evald är ju jätterädd för att han ska bli uppspårad, hamna i läger och deporteras till Sovjetunionen. Så han går ju under jorden här ett tag och han går till och med till sjöss.
Den svenska regeringen går med på Sovjetunionens krav och den 25 januari 1946 utlämnas 167 baltiska flyktingar till Sovjetunionen. Många av dem har stridit i tysk uniform och fruktar att de ska dödas eller skickas till fångläger om de återvänder. Desperationen är stor. Flera tar sina liv hellre än att skickas tillbaka. Baltutlämningen är fortfarande ett öppet sår i svensk utrikespolitik.
Ja, det tillhör ju inte en av de vackraste historierna i det svenska förflutna.
Efter baltutlämningen och månader av ovisshet är Ewald tillbaka i Sverige. Han har klarat sig undan. Det är efterkrigstid och för en ung man som är beredd att jobba hårt är det lätt att hitta arbete och börja om. Journalist Peter Kadhammar igen.
Och de anvisades arbeten. Och det där var nog ett ganska effektivt sätt att ta hand om flyktingarna. Att de fick göra nytta, de fick göra arbeten som de svenska kararna som låg inkallade skulle ha gjort. Och sedan så liksom utan dramatik så införlivades de i samhället. De liksom bara rann ut ifrån de här byggena och hittade egna jobb ute i samhället. Och Ewald hamnade i Södertälje och jobbade där.
Efter krigsslutet tystnar vapnen och den period som kallas kalla kriget inleds och öst och väst börjar övervaka varandra. I Sverige mobiliseras underrättelsetjänsten i hemlighet. Man vill veta vad Sovjetunionen håller på med där bakom järnridån.
Håller de på att bygger upp marschvägar för att det ska bli ett tredje världskrig? Och hur starka är de egentligen och sådana saker? Ja, allt sånt där som underrättelsetjänster har till jobb och till uppgift att ta reda på. Så de då, den svenska underrättelsetjänsten som har då växt fram egentligen lite sådär amatörmässigt som de alla underrättelsetjänster även i England gjorde och USA av glada amatörer och diverse akademiker och äventyrare och sådana saker. Den också började ju hitta en form efter andra världskriget.
Den svenska underrättelsetjänsten, tidigare kallad C-byrån, byter nu namn och blir T-kontoret. Historiker Olle Larsson igen.
Det här var ju en mycket hemlig verksamhet som hade kvarter på Östermalm i Stockholm. De finns ju egentligen inte, utan T står för tekniska kontoret. Alltså det betyder ju egentligen ingenting. En del tror att T också, att det var lite, det fanns någon slags lustifikation i det, att ringde man till det här telefonnumret så kom man till T-kontoret och svarade växeln tekniska kontoret. Men chefen för T-kontoret hette också T.D. Palm. Och att det här kan vara då Tedes kontor.
Och han var alltså gammal vän, studiekamrat till Tage Erlander.
Tage Erlander var Sveriges statsminister åren 1946 till 1969.
Det var ju ett skäl till, de var så lundensare båda två. Och det var ju ett skäl till att Tede värvades. Att Tage Erlander kände och litade på honom. För Tede Palm, han var ju ingen militär. Han var ju expert på vändernas medeltidshistoria. Och lite intelligensare, Sokrat, fjär och snobbig.
T-kontoret börjar kartlägga exilbalter för att hitta lämpliga kandidater till sin spionverksamhet.
Det handlar ju om att leta upp folk som man kan lita på. Folk som är förhållandevis intelligenta, som är tystlåtna, som är i god fysisk form, som helst inte har alkoholproblem eftersom det här är en, då kan man ju vara en säkerhetsrisk. Och gärna ska man vara ungkar, alltså inte ha någon familj som kan sakna en ifall det värsta skulle inträffa. Man tar inte emot några som anmäler sig frivilligt, utan det är liksom by invitation only, alltså man letar upp de här själv. Allt för att se till att det inte ska kunna finnas några läckor.
De trålade liksom efter agenter och fångade upp folk och utbildade dem här i Sverige. Och det var full liksom spion- och agentutbildning med kodade radiomeddelanden. Lära sig skjuta med pistoler och k-pistar. De fick självmordspiller. Ja, det var liksom hela spionkittet. Och de hade skjutövningar med de här borta på Lidingövägen med de blivande agenterna. Och de övades i svensk uniform. Vilket är ganska anmärkningsvärt, för det var väldigt, väldigt hemligt. Och det var extra känsligt för Sverige givetvis eftersom vi är neutrala. Och den här verksamheten skedde i nära samarbete med Västtyskland och England.
Och T-kontoret får ju då kon på Evald Hallisk och hans kamrater.
Evald, en ung estnisk flykting med egen erfarenhet av ockupationens brutalitet, är perfekt för T-kontoret. Själv har Evald börjat bygga upp ett nytt liv i Sverige och Södertälje. Han har jobb, han har lärt sig svenska och han är gärna ute och dansar.
Och här träffar han den kvinna som sen ska bli hans fru och mor till hans son Peter. Hon heter då Margareta. Och här i Södertälje finns det alltså en grupp med exilbalter som Evald umgås med. Han har bland annat en kompis här som heter Eplik. Och den här Eplik har fått ett brev sommaren 1948. Och han berättar en mycket märklig historia i det här brevet om en hemlig resa som han har gjort till Estland.
Evald blir eld och lågor. Vad då för hemlig resa? Vad då tillbaka till Estland? Evald vill veta mer. Några veckor senare sker ett hemligt möte på Östra station i Stockholm. Där träffar Evald och hans kompis den hemlige brevskrivaren Valdin som förklarar oron över ett nytt krig i Europa.
Och då får vi tänka på att det här är 1948. Det har hettat till ute i Europa. Vi har haft en kommunistisk kupp i Tjeckoslovakien. Stalin har genomfört en blockad av Berlin. Det är väldigt spänt. Och då säger han att nu måste vi vara beredda, vi måste förberedas på det värsta.
I Sverige har Evald Hallis börjat om och är på väg att skapa sig ett nytt, tryggt och stillsamt liv. Men så blir han rekryterad av den militära underrättelsetjänsten och blir en av T-kontorets spioner. Och nu är vi tillbaka i april 1950. Evald lämnar sin lilla familj och säger att han måste resa på grund av jobbet. Margareta frågar inte varför. Hon står i tamburen med lille Peter, 8 månader i famnen, och vinkar farväl.
Och klockan är ungefär 7 på morgonen. Han går ut på gatan och väntar på en bil som kommer och hämtar upp honom. Och när bilen stannar så vevas rutan ner och då säger chauffören: vi har kommit för att hämta våra vänner. Varpå Evald svarar: känner ni Valdin? Och det här är ju en kod för att veta att man ska hämta upp rätt person. Det låter ju nästan som en Bond-historia, och det här är ju också någon slags agenthistoria i högsta grad.
Vad Evald och ingen annan heller vet är att T-kontoret är infiltrerat. Den svenska militära underrättelsetjänsten är grundlurade av KGB. De baltiska agenter som skickas över Östersjön dör, grips eller tvingas bli dubbelagenter. Under sovjetisk kontroll skickar dubbelagenterna falska meddelanden till Stockholm. Svenskarna tror att operationerna är framgångsrika och fortsätter att sända fler spioner.
Och T-kontoret fick meddelanden från Baltikum, från Estland säger vi nu då. Så var det ryssarna som skötte i den här trafiken. Så de skickade över lite uppgifter och så kunde de ge klartecken att skicka en ny grupp. Och när den nya gruppen, i det här fallet då Evald och hans kamrat, kom över så väntade gränstrupperna på dem.
Evald har körts över Östersjön i en snabb torpedbåt och släpps av i en gummibåt en timme från baltiska kusten. Han ska göra något betydelsefullt. Adrenalinet gör honom vaksam och det är snart dags att gå i land.
Och nu är de också beväpnade, för de har fått de här vapnen. De fick de tilldelade till sig. Vapen och ammunition får de ombord på den här båten. Och så får de med sig rubel och de får med sig klockor. Och klockorna är ju inte primärt för att de ska kunna så att säga ta reda på vad tiden är, för det har de egna klockor till. Men de här klockorna kan de sälja ifall de skulle behöva pengar. Och så har de också med sig självmordsampuller. Och det har de ju därför att om de blir tillfångatagna så kommer de med största sannolikhet att bli torterade. Och blir de torterade så har den sovjetiska säkerhetstjänsten metoder som ingen kan stå emot. Så Blir de tillfångatagna levande så kan de börja prata, och därför blir de uppmanade alltså att det är bättre att ni dör och tar de här självmordspillerna ifall det värsta skulle inträffa. Och det här är mycket dramatiskt, alltså de ser ju de här sovjetiska sökljusen sveper över vattnet.
Gummibåten glider upp mot stranden och de är framme.
Och här är det ju väldigt, väldigt viktigt att de inte lämnar några fotspår i sanden, för att då blir de ju upptäckta. Så de gör vad de kan för att sudda ut de här fotspåren. De drar upp båten, den här gummibåten, de skär sänder den och gömmer den. Och så ber de sig av då mot en i förväg uppgjord mötesplats. Och det här är en bondgård där det ska finnas en lampa i fönstret. Och om lampan är tänd så är det här ett tecken på att allt är frid och fröjd.
Men det är långt ifrån frid och fröjd. Evald tycker att det är något som inte stämmer. Hur kan ljuset från gränsbevakningen vara så nära? Och vad är det för ljud i luften? De måste skynda sig och de går från stranden djupare in i landet. I månader har de tränat med kartor och kompasser och förberett sig för den kritiska landstigningen. Nu verkar de ha gått vilse. Och så hör de ryska soldater och gömmer sig under några granar.
Evald berättar att ryssarna var så nära när de låg gömda att de kände till och med lukten av de här ryska soldaternas papyrosscigaretter. Så 4 dagar lyckas de hålla sig undan, men sen så blir de upptäckta. Och en sovjetisk soldat ropar då stoj, som betyder halt. Och då väljer Evald och hans kompis Thomas att öppna eld med sina vapen. Och det blir alltså en eldstrid mellan de här två agenterna och det här sovjetiska förbandet. Den här Thomas blir skjuten. Man släpper en hund mot Evald som lyckas ha ihjäl den här sovjetiska militärhunden. Han skadar också en sovjetisk soldat i den här striden, men övermakten är ju för stor så han blir infångad och fängslas levande. Han hinner inte att ta sitt självmordspiller.
Han förs till KGB på Paggarigatan i Tallinn, och där har de numera ett museum, och förhörs där och döms sedan till 25 års läger.
Evald sätts på ett tåg. Han är sjuk och rädd för att dö. Han som hade valts ut för att göra en viktig insats för sitt land är nu på väg mot arbetslägret Magadan i Sibirien. Han placeras i en barack med 200 andra fångar. Det finns inga madrasser eller kuddar och lössen härjar. Evald får arbeta på ett bygge. Han arbetar 12 timmar om dagen och får surt bröd att äta. När Stalin dör 1953 blir det lite bättre i lägret, och efter 15 år, den 18 juni 1965, blir Evald Hallisk till slut släppt. Han får en tågbiljett hem till Tartu i Estland och några rubel så han kan köpa mat. Resan tar 4 dygn.
När han kommer ut då 65, han hade ju då han varit borta i 15 år. Sonen är då tonåring. Han hade ju kunnat återvända till Sverige. Men det gör han inte, utan han väljer att stanna i Estland.
Men han levde ju aldrig fri. Va? Han levde ju alltid under någon slags övervakning. Och så vitt jag förstod på Evald så tänkte han nog aldrig tanken på att försöka få kontakt med Sverige, med sin familj, med T-kontoret och så vidare. Jag tror att han var alltid var för rädd för det.
Estland återfår sin självständighet 1991 efter Sovjetunionens fall. Evald Hallisk får så småningom kontakt med sin son i Sverige, som han lämnade som liten bebis för decennier sedan.
Och hans fru då, första fru Margareta, dör 1975. Så hade han åkt hem 65 så hade de fått 10 år tillsammans.
Och T-kontoret som skickat iväg honom på det hemliga spionuppdraget har aldrig försökt ta reda på vad som hänt honom.
Eftersom man inte hör av honom då, så tar man för givet att han också är död, helt enkelt.
Efter många år av tystnad erkänns till slut hans insats och Sverige beviljar honom viss upprättelse och ekonomisk kompensation för det hemliga arbete han utfört i det kalla krigets skugga. Evald begärde genom sin advokat drygt 5 miljoner kronor i utebliven månadsersättning plus ränta och för lidandet i sovjetisk fångenskap. Utredningen tar ett halvår och i svaret står det att det aldrig förekommit något anställningsförhållande. Därför har inte svenska staten någon skyldighet att ersätta honom. Men staten ger honom till slut av nåd, som det heter, en ersättning på 620 000 kronor. Evald Hallisk dör 2004, 78 år gammal. I Estland tilldelas han 3 medaljer, bland annat det estniska frihetskorset, för sin insats för Estland.
Det här är en okänd historia, tycker jag, om Sverige under kalla kriget. Och det ger ju perspektiv på vår officiella berättelse om den svenska alliansfrihetens välsignelser. Och det här är en intressant berättelse, tycker jag, att lyfta fram, för det ger en annan bild av Sverige från 45 och framåt. Sen tycker jag också att det här är intressant just därför att det handlar om Estland och det handlar om Baltikum. Hur man då under kalla kriget inom underrättelsetjänsten pratade om Baltikum som vår främsta frontlinje. Och idag när Sverige är medlem i NATO så har vi också Baltikum som vår främsta frontlinje. Inte mot Sovjetunionen men mot Ryssland. Och vi har ju faktiskt svenska trupper stationerade i Baltikum. Och sen tycker jag att det här är en fantastisk berättelse om, alltså, den lilla människan i den stora historien. Alltså hur han föds 1926 i ett självständigt Estland. Hur både andra världskriget och vad kalla kriget gör med en människa som egentligen inte har med saken att göra, om man ska säga det så. Han tvingas liksom navigera mellan någon slags Skylla och Karybdis, och hur han gör så blir det inte riktigt bra.
Han är ju det enda riktiga vittnet som jag har haft om den här agenttrafiken, som ändå kostade liv, och där då män i svenska statens tjänst dog i strid med sovjetiska trupper. Det får man ändå säga är ingen liten sak.
Bildningsbyrån är slut. Fler dokumentärer i vår serie finns på UR Play eller där du lyssnar på poddar. Elin Iskra var producent och jag som gjort programmet heter Anna Hammarén.
Se kvinnorna, se kriget. Så heter en ny bok som är fokus för senaste Lundströms bokradio, som den här veckan programleds av Fredrik Wadström. Och vi hinner lyssna på 2 minuter.
Vi ska prata om en väldigt speciell bok. En nyskriven men oavslutad berättelse av den ukrainska författaren Victoria Amelina. Hennes bok Se kvinnorna, se kriget har legat högt på svenska kritikerlistor under hela våren. En slags blandning av dagbok och reportagebok. Men själv fick Amelina aldrig uppleva att den gavs ut, eftersom hon dödades i en rysk robotattack i östra Ukraina sommaren 2023. Och för att prata om Se kvinnorna, se kriget har jag 2 gäster med mig i studion. Stefan Ingvarsson och Silla Naumann. Stefan, du är till vardags analytiker på Centrum för Östeuropastudier, men har också bakgrund som översättare från polska och var under flera år svenskt kulturråd i Moskva. Nu har du precis kommit hem från Ukraina och du hade Victoria Amelinas bok med dig på resan. Hur var det att ha den som resesällskap?
Jag läste äntligen ut den, för att det som ofta är så att jag började läsa den, drogs in i den och så blev jag aldrig klar med den. Och nu började jag om från början, läste på tåget och kände att den var, även för en relativt insatt person, en väldigt bra vägledning. Den hjälpte mig att reflektera.
Silla Naumann, du är författare med åtminstone 15 böcker bakom dig. Din senaste roman är Skäret, För din del, vad hade du med dig in i Se kvinnorna, se kriget när du läste den?
Ja, det var så fantastiskt att den öppnade sig så direkt. Jag tänker att den ledde mig rakt in i kriget på två sätt. Dels för att den genom sin oavslutade form som ett sorts akut vittnesmål, men också genom sin genom hennes anteckningar och så, där det finns olika nivåer av text hela tiden, så fick jag på något sätt svar på många av de frågor som jag under de här åren har ställt mig, hur det är att vara i ett krig, hur det är att ha en vardag i kriget, hur fungerar det?
Jag missar inte senaste Lundströms bokradio. Du hittar programmet i Sveriges Radio Play och vi sänder det också imorgon måndag klockan 13 i P1.
Nu är det dags för filosofer att svara på frågor från er lyssnare. Kan medborgare i ett land som startar krig vara oskyldiga? Finns det någon mening med att spela cello? Och ska de döda verkligen få bestämma över oss levande? Lyssna på Fråga filosofen i Filosofiska rummet. Du hittar oss i appen Sveriges Radio Play.
Trädgårdens rum går vi ut i nu. Och Pernilla och John uppmärksammar det faktum att på lördag, andra helgen i juni, ja då infaller mördarsnigens otursdag.
Kolla här, John. Mm. Jag brukar samla de här under den här brädan.
Aha, det är som du har i grönsakslandet.
Ja.
Eller det dukade bordet som jag kallar det för mördarsniglar. För att här finns allting vad de vill äta och allting som vi att de inte vill äta.
Mm, exakt.
Och de går på allt när de hänger på salladsbladen och ligger där äckliga. Uff, nej. Det är inte kul alltså. Är det någonting sämre än tanken på mördarsnigelsläm på ett salladsblad som man ska stoppa in i munnen? Då vet jag inte vad det är.
Usch, jag håller helt med.
Och nu har man förstått att de kommer från Frankrike och inte Spanien. Så nu kan vi skylla på fransmännen istället för spanjörerna.
Så du menar att nu ska de heta fransk skogssnigel och inte spansk?
Nej, för att det korrekta namnet sedan 2001 är mördarsnigel. Och den heter Arion vulgaris på latinska.
Ett mycket vulgärt namn skulle man kunna säga. Och som ni har förstått det vi ska prata om idag. Trädgårdens fiende nummer ett, mördarsnigeln. Välkommen till Trädgården med Pernilla
och John.
En podd från Sveriges Radio.
Men kan man säga några skador? Jag upplever oftast att man inte säger skadorna förrän hela växten har ätits upp.
Nej, jag håller med. Jag kan säga att där borta där jag har jordgubbsplantorna, där vet jag att det är en planta som är kaläten. Den finns inte längre. Men jag tror faktiskt att det är typ det enda hittills i år.
Okej.
Som den har käkat upp.
För att i min trädgård, de går alltid på sallat och spenat och de hänger där från bladen vid midsommar. Det är inte kul alltså.
Nej, håller helt med.
Men jag upplever att deras favoritmat egentligen det är ju unga småplantor av ettåriga blommor och grönsaker som man kan få köpt. Så tagetes till exempel, eller dahlia och sen sallat och kål och spenat. Allt bladgrönt i princip.
Mm.
Perennerna är ganska välskyddade för det mesta, tycker jag.
Ja.
Men när jag tänker på ibland, tänker på daglilje och klippstånds och
ja,
rosenflockel och stjärnflocka.
Och jag skulle säga funkia. Jag har ju jättemycket sån tråkig grön hosta. Den brukar vara uppäten. Men titta på den i år. Den är faktiskt inte så farligt än. Peppa, peppa, ta i trä.
Men du, ja. Man måste vara ute tidigt för att bekämpa dem.
Mm.
Om man tänker på hur många ägg de har.
Mm. Räkna på det. Men hur vet man när det är dags då? För de gömmer sig ju väldigt väl. Man hittar dem ju inte när man liksom ska ut och leta efter dem.
Det finns ju någon knep.
Okej.
Så till exempel, man ska självklart observera hela tiden. Det är lite disciplin som man behöver. Det är ju ingen lek det här.
Nej.
Så vi måste ta mördarsniglar på allvar, tycker jag. För politikerna, de kommer inte göra någonting. Vi måste ta hand om det här själv, vi vanliga människor.
Du låter som en general. Alltså lite militärisk.
Korporal var det högsta jag kom i militären. Men i alla fall. Man vet att till exempel när myrorna börjar krypa in i min kolonistuga i typ mars-april, då börjar mördarsnigarna sätta igång också. Jag ser dem krypandes bland right. krokarna. Man vet att vitsipporna vid deras blomning, mördarsnigarna är aktiv. Jag har sett dem där ute i naturen. Och det är klart att det blir tillräckligt varmt och det är en signal för att de börjar leta efter mat, nya blad som kommer upp.
Oh, när du säger mat, vet du vad jag tänker då? Kaffe och kaka. Vad
ja,
säger
vad
du?
Trevligt, då byter vi ämnet.
Oh, har du bakat?
Nej, jag har inte bakat. Det vore att ljuga och vi vill inte gärna ljuga i det här programmet. God kaka. Kolakaka.
Den är väldigt god och torr. Du vet att jag vill gärna ha torra kakor.
Ja, men den är också seg. Och du vet att jag gillar sega kakor. Och så är det lite salt på toppen.
Jo, jag bara känner saltet nu.
Jättegott. Bra, det är vår producent som har bakat. Anna Landelius. Supergoda var de. Du, mördarsnigeln nu då. Den har ju funnits väldigt, väldigt, väldigt många år egentligen. Och dök väl upp i Helsingborg och därefter utanför Göteborg, Askim, tror jag, bara på 70-talet. Och sen har de rört sig liksom norrut. Man riktigt ser hur de har tagit sig upp på motorvägen, hela vägen norrut. Ända upp till Skellefteå har jag hört. Och vissa år så är det ju hur många som helst. Andra år är de nästan bara liksom, ja, du hittar några spår av dem. Varför blir det så egentligen?
Fukt. Det är ganska kaffet jag har i munnen just nu. Men jag menar, ju regnigare det är, desto bättre blir det för sniglarna. Visst, en mild vinter kan göra så att flera överlever också. Så de kanske inte tycker om de kallaste vintrarna. Men en sak vet jag att de hatar, och det är torka. De tycker inte om det när det är torrt.
Det är himla synd att vi inte kan styra vädret då, eller hur? Och kanske ska man sluta vattna sina blommor då helt och hållet? Eller vad säger du?
Nej, det tror inte vi vill eller kan göra.
Nej. Men det finns ju väldigt mycket liksom vapen mot sniglar. Om man går in i trädgårdsaffärerna så finns det ju järnsulfat kan man köpa, koppartejp, snigelgelé, man kan köpa ullpellets och fällor av allt möjligt. Funkar de här?
Ja, inte allting tycker jag. Järnsulfat funkar absolut bra.
Okay.
Det är ett väldigt säkert system tycker jag, men det är väldigt dyrt.
Är det farligt sen, för katter och fåglar?
Nej, det är det inte. Den ska inte vara farligt för något djur överhuvudtaget. Men ändå om man vill inte slänga ut pengar för fåglarna. Nej. Jag menar för att det är fåglarna som ät upp rätt många av dem. Men allt det andra, det är jag lite osäker på om det funkar. Jag menar ullpellets, hur ska det hindra en snigel?
Ja, du tror inte på det?
Jag har aldrig hört att ull skulle funka jättebra. Nej. Och så ullpellets måste funka till och med sämre för att det finns ju inte med pellets. Du kan inte täcka hela trädgården med en påse med pellets. Och överlag undrar jag om barriärer funkar för att snigeln kryper överallt. Så jag är mindre övertygad om de här metoderna faktiskt.
Och vad är ditt bästa knep då?
Ja, sekatören funkar rätt bra tycker jag. Spaden är lite tyngre. Och det är ju ingenting som slår en storlek 48 i skodon som jag har. Då blir de platta väldigt snabba.
Förlåt att jag skrattar, men då är det avlivning enbart.
Som... Ja, absolut. Och de räknas som skadegörare. Det är ett stort problem i lantbruket till exempel. Med många olika former av sniglar. Och de har ju ingen funktion i det svenska ekosystemet. Det är en invasiv art och den har inga naturliga fiender så vitt vi vet. Så ja, de ska bort.
Så att man sätter egentligen ett snitt bakom nacken. Det är väl det som de rekommenderar för det går snabbt och ska vara skonsamt.
Okej. Okay. Och nacken, nej, har du sett en nacke på en mördarsnigel? För ja, jag upplever det bara som en liten blob.
Nej, om du tittar på mönstret på mördarsnigeln så har den ett mönster på huvudet och sen så kommer ett nytt mönster liksom på resten av kroppen. Och däremellan i själva mönsterdelningen, det är nacken och där ska man klippa dem.
Okej. Okay. Mitt problem är att så snart som jag har mosat den så har den ingen kroppsstruktur överhuvudtaget.
Nej, men du... Det måste man plocka upp sina döda sniglar då?
Nej, det behöver man inte göra. Det är smart att låta dem ligga, om du tänker på det. För att du kan döda ett par stycken, gå in, fika, ta en liten tupplö. Och sen när du kommer ut sen så har alla deras släkt och vänner och diverse samlat runt omkring för att shaka upp dem. Och då kan du ta dem också. Så det blir extra roligt.
Grymt.
Det blir en bonanza. Det blir snigelbonanza.
Eller hur? Ja, men det allra sämsta är väl att samla ihop dem och hälla ut dem i naturen.
Ja, för att de bara kryper tillbaka till dig eller till din granne. Ja, det är bättre att hålla kokande vatten i hinken i så fall, om du inte vill klippa dem. Och tänk också på att om du har mosat dem i trädgården eller klippt sönder dem, att de torkar upp.
Det är väldigt sällan att jag hittar rester av en mördarsnigel dagen efter att jag har klippt den eller mosat den. För att de är mest vatten.
Jag tänkte säga det. De är bara vatten liksom. Jag vet att man inte ska använda salt. Och det handlar ju om att man inte ska strö ut salt i naturen. Mm,
fast jag vet att du använder salt.
Jag vet. Förlåt om det nu finns någon som ömmar för mördarsniglar. Jag gör inte det riktigt så. Men finns det fler dåliga sätt än mitt att hantera sniglar på?
Du, jag tycker vi ska nu kolla med Emily Bergerson. Du vet, hon som har instiftat mördarsnigelens otursdag.
Ja, det kan vi göra. Hallå, Emily.
Hej.
Hej, Emily. Hej.
Du måste ju ha testat det allra mesta. Vad är det absolut sämsta tipset som du har provat?
Mm. Det allra sämsta tipset måste ha varit det här med att lägga havregryn i en liten cirkel runt en planta man är rädd om. Och det som hände var att för jag ville ju liksom göra det här under kontrollerade former, så att jag la ju sniglar i närheten och studerade vad som hände. Och en började direkt äta på havregrynen och en annan bara plöjde rakt igenom den här lilla barriären och till min... den plantan jag liksom
okay. runt om. Du, det här med mördarsnigelns otursdag då, hur kom du på det?
Nej, men jag hänger ganska mycket på sociala medier, och så var det i en Facebookgrupp där man träffar andra likasinnade, och jag drog det som ett skämt. Där borde vi inte ha en, liksom en temadag när vi gör det till en folkfest, när vi alla tillsammans går ut och liksom, gör våran grej helt enkelt. Och det var inte alls allvarligt menat där. Men jag fick så himla fin respons. Alla var så här, men ja, starta det evenemanget så är vi på. Och det är nu 5 år sedan då. Och så tänkte jag, men det får jag väl göra. Det är ju en bra idé, även om den är ganska knasig.
Ja, du borde få en medalj, tycker jag. Men, vad tycker du är det viktigaste vi ska göra på uthusdagen?
Nej, men det viktigaste är ju att man går ut tidig morgon eller sen kväll och har ihjäl de mördarsniglarna man ser. Men kanske ännu viktigare, för vi som är trädgårdstokiga, vi gör ju det här alltså från mars till oktober. Det är att prata med vänner, kollegor, grannar och se till att fler gör. För man kanske inte kan begära att alla ens grannar är ute och jagar mördarsniglar liksom varje dag. Men en dag om året kan de hjälpa till, tänker jag.
Absolut.
Så det sprida ordet, tänker jag, är viktigt.
Ja, men vi är ju inne på samma spår också, att bekämpa dem på så många olika fronter som helst samtidigt. Om du skulle komma med de tre bästa tipsen, vilka skulle det vara då?
Ja, men det är först och främst att börja tidigt på våren. Och sen är det att gå ut tidig morgon eller sen kväll, för det är då de är aktiva. Och sen att gå ihop med grannarna. För mördarsniglarna respekterar ju inte tomtgränser, tyvärr. Så att man har väldigt gott i att samarbeta med sina grannar.
Hur ska man avliva dem?
Men jag har lyssnat ganska mycket på en snigelforskare, och han rekommenderar att man halshugger dem, som han säger, om man ska vara superkonkret. Antingen med sax eller med en vass spade. Så att det är väl det, en snabb, smärtfri död för dem. Så att man inte i alla fall häller salt på, det är det viktigaste.
Äsch!
Bra. Ja, du, Pernilla.
Ja, jag vet. Sluta genast.
Jag har en liten tips. Att när man går ut och jagar mördarsniglar, man ska inte göra det barfotade.
För
det är jättejobbigt när de kommer upp mellan tårna.
Ja. Ja, det är riktigt äckligt faktiskt.
Det har jag aldrig upplevt.
Tack, Emily. Har du inte det?
Nej, det har jag. Det är inte cool. Det är jättesvårt att få bort dem.
Ja, det där slemmet, det sitter fast också.
Det sitter fast mellan tårna.
Det gör det. Emily, vilka bra tips. Tack.
Tack, Emily.
Ja, men, ha det så gott.
Och
så kör vi då. Upp till kamp den 14 juni när det är mördarsnigelns otursdag.
Precis. Bra. Nu kör vi.
Inget salt alltså?
Nej,
jag får tänka om. Helt enkelt. Men du, det finns ju ganska många som har svårt att avliva sniglarna själva. Alltså som vill, men så tycker de att det känns både brutalt och ganska äckligt, eller hur?
Ja, och det vet man hur det känns. Till exempel, jag vill inte döda några djur överhuvudtaget. Mm-hmm. Om jag får en humle eller ett bi eller en fjäril som träffar bilrutan när jag kör bil, jag mår illa, verkligen. Och även de små osynliga insekter som bara blir lite mos. Jag vill inte döda någonting, men jag smörjer sniglarna, det måste jag.
Ja.
För att annars har jag inte en trädgård.
Nej. Nej, men alltså, så är det ju. Men det är ju en obehaglig hantering att hålla på med mördarsniglar. Så är det ju. Man kan ju sätta ut en fälla istället. Mm. Och det är ganska smart, till exempel om man ska vara borta en helg eller så. Om man inte vill hålla på och jaga sniglar hela kvällarna. För det är mycket annat man ska hinna också.
Man ska ju hinna grilla också.
Eller hur?
Ja, men du tänker kanske på ölfällor. Mm. De är rätt bra tycker jag.
Ja, det finns ju sådana att köpa. Men jag har ju tagit bara en vanlig plastbunke inifrån med lock. Och så gör man ett litet hål i den och så häller man en öl i. Det kan vara lättöl, det kan vara vad man nu har för en öl. Mm. Och sen så gräver man ner den till marknivå och så klättrar de in i den där lilla hålet och så trillar de ner och så drunknar de.
Men det ska vara öl med alkohol i förmodligen?
Nej, vet du vad? Det behöver det faktiskt inte vara.
Det funkar med Luno?
Ja,
okay.
Det har jag testat. Det funkar också.
Bra.
Men jag tror att det är doften. De gillar doften av det där. Och alltså, tar man gamla mjölkförpackningar så är det riktigt bra. För de kan de bara klättra rätt in i och sen skruvar man på korken. Och
där får man in jättemånga.
Absolut.
Det blir en riktigt bra förråd. Ja. Och folk tycker inte det är lika hemskt som att trampa ihjäl dem eller
nej,
klippa dem.
Jag tror faktiskt att man på något vis, då är det lite, ja, det är liksom en behållare där de befinner sig och då är det lite mera skydd på något sätt. Jag vet inte. Det finns ju också elstaket man kan köpa. Mm. Alltså sådana här lågvoltstaket som man kan sätta runt kökslandet och så när snigen klättrar över så träffar de båda trådarna och så puff, så får den en stöt och så.
Det har jag faktiskt testat själv.
Ja.
Och det funkade. Jag kopplade det till ett bilbatteri.
Mm.
Och jag fick på film en snigel som typ stekades live. Och jag hade en liten röd varningslampa också. I alla fall, uppfinningsrikedom är det inget fel på folk. Där kan man hitta på alla möjliga sorts saker. Jag har grannar som har allt möjligt. De har plåtkanter på pallkragen. Mm. De spikar fast en list av takpapp som man tror att mördarsniglen inte tycker om att krypa över. Men det är svårt att få trädgården att vara 100% snigelfritt. Det är inte lätt.
Nej, och man får väl bara lära sig att man ska jaga mördarsniglar på bred front liksom, med många olika metoder. Och så får man se vad som funkar för en bäst själv. Liksom.
Jag tror flerfrontskriget vinner nog.
Mm.
Och jag tror man ska förebygga. Man kanske inte ska vattna så mycket på kvällen. Att de tycker om fukt. Så vattnar du in en salladsplanta på kvällen, det kanske är en mer attraktiv för snigeln.
Mm.
Men jag tror ändå att Emily har rätt att man ska vara ut tidigt. Vi som bor i södra Sverige förstås, vi kan nästan vara på dem hela vintern.
Mm.
Om du tänker på det kan bli rätt många mördarsniglar.
Mm. Och ska man också tänka igenom vad man odlar faktiskt. Om man odlar till exempel torktåliga växter i en sandbädd. Där trivs ju sniglarna mycket, mycket sämre.
Det stämmer. Och det finns ju rätt mycket perenner som jag har i rabatten som de inte tycker om alls. Jag har aldrig sett en skada på till exempel pioner, daggkåpa, aklea, lammöron, olika tisslar som bolltisslar eller martorn eller någonting. Och så kryddorna verkar vara helt fria från dem. Jag har aldrig sett dem på typ salvia eller timjan eller lavendel eller rosmarin eller någonting. Och ringblommor, de verkar vara helt skyddade.
Men det som du säger nu, de är ganska torktåliga också, de växterna som du sa nu. Men om sniglarna är hungriga, då går väl de på egentligen det mesta, tänker jag. Alltså om man tar grönsaker så är det lök och tomater, tror jag inte heller att de går på, faktiskt. Mm.
Det är kanske på grund av det ämnet.
Solanum?
Yes,
ja.
Som finns i potatissläktet. Kanske.
Men du, jag läste om mördarsnigeln att de blir mindre hungriga om de äter bondbönor. Då skulle man kanske odla bondbönor för att de ska äta mindre av allt annat.
Mina bondbönor är heliga, de är för mig. Så jag tänker inte ge dem mat. Det är alltid fel det där. Min bästa tips tycker jag, börja tidigt på året.
Mm.
Och så plocka på kvällen också.
Mm.
För att om du tänker på det, om en snigel kan lägga 400 ägg och det tar 4 veckor för de äggen att bli fullvuxna och könsmogna. Och jag har gjort matten innan idag och det är ingen cool räkning för att 400 gånger 400 gånger 400, det vill säga 2 extra generationer, det innebär 64 miljoner sniglar i trädgården. Är det cool? Staten, gör någonting, hjälp oss.
Alltså det är helt sjukt. Egentligen är det konstigt att det inte är fler mördarsniglar då om man har den matten framför sig.
Men jag tror att äggen, vi säger att det finns ju ingenting som äter sniglarna själv. Fast man vet att muskankarna gör och skånska lantras, ankor, det är väldigt populärt för att äta sniglarna. Men det måste vara någonting som äter äggen i jorden, hade jag gissat.
Tror du
det? Ja, jag hoppas det i alla fall. Det är min dröm att det är någonting i jorden som käkar upp snigelägg.
För jag tänker så här, att om det var de mängderna på så kort tid som typ 8 veckor som du pratar om nu, då skulle vi egentligen vada genom mördarsniglar hela tiden.
Det var en mysig tanke.
Eller hur? John, vi har kommit till lyssnarfrågorna.
Cool.
Oh, den här är lite extra fin för den kommer från utlandet.
Ja.
Hej, hej Pernilla och Jan. Jag bor i Amsterdam, säger Sofia. Och har en balkong i söderläge och på sommaren blir det bastuvarmt där. Vilket betyder att alla mina växter torkar ut och dör direkt. Nu testade jag att odla tomater i kruka förra året och det gick sisådär. Jag fick bekämpa småflugor och plantan verkade må rätt dåligt överlag. Min fråga är vad som kan tänkas växa här.
Du ska definitivt kunna odla tomater. Tomater vill inte gå mycket över 26-27 grader.
Nej.
Då får man en massa problem med dem. Och helst ska de ligga runt 22-23 grader. Men jag hade sagt att för att lyckas med tomaterna först och främst, du behöver ha större kärl. Du ska inte bara ha 20 liter, du kanske måste ha 30 eller 40 liter.
För annars är 20 liter, det är liksom en sån här, som jag har lärt mig, att tomater, om man ska ha det i kruka, så ska det vara 20 liter ungefär jord, ja, men, för att den ska klara sig.
Men om du har en varm balkong, den orkar inte dra upp tillräckligt mycket fukt. Så lite större kärl kan få lösa det. Kan få någonting som filtrerar ljuset, en fiberduk eller spaljé med klätterväxter. Mm. Vad hade du kunnat odla där? Jag hade nog satsat på paprika och chili som kräver trots allt 3-4 grader mer än tomaterna. Mm. De vill ha, så äggplanta och aubergine också hade nog funkat bra.
Mm. Man kan väl tänka att det där är nästan tropisk värme om man har det sådär varmt. Då kan man gå på lite extra värmekrävande växter.
Det är säkert odla oliv eller citrus utan
eller
problem.
Hör. Hej kära trädgårdsvänner, säger Johanna. Hon bor i zon 4. Jag har en fråga om löss. Nu ska du höra, Jan. Eller snarare bekämpning av löss. Vad är egentligen meningen med såpvatten? Har såpan någon speciell funktion? För ibland hör jag nämligen att det funkar att spruta enbart med vatten. Är det meningen att lössen ska dö eller bara spolas av? Om lössen överlever när man har spolat av dem, klättrar de inte bara upp då igen? Och vad händer om man struntar i att bekämpa lössen? Ger inte plantan någon frukt då?
Vad lössen gör här är att de suger ut vätska från plantan, så de försvagar din växt och sen deras avföring blir klibbigt och leder oftast till svampinfektioner. Så det är därför att vi inte vill ha löss.
Ja.
Det blir äckligt och växten mår inte bra.
Men är det då vattnet eller är det såpa?
Det är såpa. Vattnet, jo visst, du spolar ner dem på backen och vissa äts upp av baggar och andra djur där. Men jag tror att de klättrar upp igen. Jag har sett dem klättrandes. Mm. Och jag vet att det var samma löss. De såg identiska ut.
Ja, exakt.
Och man ska tänka att det är samma räkning på löss. Att en löss kan ge typ miljarders löss. Och det är såpan som är det effektiva medlet. Den dödar dem, de torkar ihjäl av det. Mm. Vissa människor blandar in röd sprit.
Jag gör
10%,
det.
Mm. Och spriten har en extra dödlig effekt. Mm. Det kan också vara så att såpan gör det lite klibbigt och lite svårt för dem att klättra upp. Mm. Det kan också vara en grej. Men såpa är bra. Vatten är mindre bra, såpa är en bra medel.
Mm. Så var det med det helt enkelt, Johanna. Lycka till med lössbekämpningen. Hej fina ni! För många år sedan åt jag en fantastiskt god rabarbermarmelad som var mörkt, mörkt röd och fantastiskt god. Nu rinner det, ser jag, i mungiporna på dig.
Ja,
du älskar ju rabarber.
Ja.
Okej, Johanna Svanberg är det som har skrivit här. Nu är jag på jakt efter en röd genomfärgad rabarbersort och undrar om ni kan tipsa om några.
Det kan vi. Vi har ju två av de mest kända. Det är Marshall's Early Red. Mm-hmm. Det är ju tidig röd.
Mm, tack för översättningen.
Och sen har vi Canada Red. Det är väl Canada röd. jag har släkt i Kanada. Jag har bott en vinter i Kanada. Jag älskar allt med Kanada och jag. Så okay. Den tar jag bara för namnet. Ja. Men de är röda.
Okej, okay. Jag har en sak kvar här på min lilla lista. Och det är faktiskt inte en fråga, utan det är en tjej som heter Carol, tror jag hon heter. Hon kanske är från Kanada eller England, jag vet inte. Men hon säger så här. Hej, vi har visst ett ord som motsvarar ripple. Kommer du ihåg att vi pratade om det?
Ja, vi pratade om ripple i glass och,
ja, precis.
Och på vattnet. Ja.
Ja, exakt. Det finns faktiskt ett mycket vackert ord för det på svenska som heter vattring.
Vattring?
Ja.
Kan du ge mig ett exempel?
Vattring? Nej, egentligen inte, för jag blev så... Va? Vattring? Det här... Men däremot så har jag hört vattrad. Och det har jag hört liksom i textilsammanhang, om du förstår, att då ska det vara lite vågmönster, lite skimrande och så.
Vattring och vattrad, tack,
ja.
Carol, för att jag vill gärna prata ett bra språk.
Ja, du vill ha ett
korrekt svenska. Jag vill gärna vårda språket som jag lär mig, även om jag är ganska dålig på det ibland.
Tack, vi har ju haft lite språkfrågor här. En annan sak som vi har pratat om, det var ju det här ordet för att döplocka, att plocka bort döda blommor, som man säger på engelska, deadheada. Mm. Och vi fick förslag på att det skulle heta nipsa.
Och vi tycker om nipsa.
Ja, så nu säger vi nipsa. Vi säger också att ni som vill ställa frågor till oss, Ni kan skicka in dem till tradgarden@sverigesradio.se.
Den här brejdanpinnen, tycker du det funkar egentligen som fälla?
Kanske, den är inte jätteeffektiv, men den skadar inte heller. Och när jag går ut på morgonen och vittjar den så kan jag ju se vad det finns, hur många som sitter här under. Så att, det är inte så dumt faktiskt.
Det är bättre än ingenting.
Ja, det är en sak. Flerfrontskrig, sa du ju.
Ja.
Fast jag kan säga, vet du vad som är den största fienden i min trädgård i år?
Buxbomsmått.
Ja, jag behöver inte säga ens vad det är. Alltså, när jag kom ut en morgon och så var hälften av alla mina buxbomsklot bara uppätna. Och
det här är inte så vanligt i Sverige ännu, vet du.
Va? Jag kan säga att det är så vanligt här där nere där jag bor. Här har alla. Titta, här är den. Här har jag en. Här kan du få en grön. Nej, men den är inte så äcklig egentligen. Den är inte som en mördarsnigel. Men den är grön och gul
och svart. Och den är ganska pigg också. Och den har en tydlig huvud som man kan klippa av.
Vet du vad? Nej, vet du vad? Det gör inte jag. Men däremot så tog jag vattenslangen och spolade jetstrålen rakt på för att få bort alla ägg. Sen tog jag larvmedel och sprayade på.
Men du, det här får vi göra en hel podd om. För att det tar upp ganska viktiga frågor om vad vi måste ersätta buxbom med. Och det finns ju massvis med roliga växter.
Mm.
Men för att summera kampen mot mördarsniglarna.
Ja.
Flerfrontskrig, var ute tidigt, lämna inte massa höger med plastkrok och sånt liggande i trädgården.
Nej, och ju fler man tar död på hösten, desto färre överlever vintern.
Okej, jag hjälper dig plocka larv här.
Du måste plocka larv. Alltså det är
oh, det var en.
Hittar du någon stor fet? Ja. Ta den.
Nej, jag hittar en liten smal, spinky.
Du måste ta dem. Du kan inte bara hitta dem, du måste ta bort dem.
Ja, jag tar. Titta, jag musar.
Här har jag en. Här har jag två. Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
Och mig, John.
Från Sveriges Radio. Ljudteknik och redigering, Saga Rodrik. Redaktör, Eva Robild. Producent, Anna Landelius. Alla våra poddar finns i Sveriges Radio Play. Och om du klickar på hjärtat så följer du oss och missar inga nya avsnitt när de kommer ut.
Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 3. I Colombia har högerpolitikern Miguel Uribe skottskadats i samband med ett evenemang i huvudstaden Bogotá. Det rapporterar flera medier. Hans tillstånd uppges vara kritiskt. Uribe ska enligt uppgift ha skjutits av en man som greps på plats. 39-årige Miguel Uribe har varit kritisk till den nuvarande president Gustavo Petros reformer och är kandidat till nästa års presidentval i Colombia. Det forskas för lite om hur Sverige effektivt kan skydda sig mot extremväder. Det är enligt en färsk utredning om klimatanpassning gjord vid Kungliga Tekniska Högskolan där Johan Silverbrand är professor.
Som jag ser det är det bråttom att satsa mer på anpassning. För vi ser ju redan idag hur klimatförändringen har påverkat samhället.
Johan Silverbrands expertområde är brobyggnad och betong. För några år sedan undersökte han svensk klimatanpassningsforskning kring infrastruktur, både bland tekniska högskolor och vissa myndigheter. Hans slutsats står kvar. Forskningen behöver öka kraftigt och det gäller allt från hur man bygger effektiva barriärer till hur man skulle kunna flytta byggnader och anläggningar vid behov.
Vi kommer behöva göra mycket sådana här åtgärder och då gäller det också att optimera dem så att det inte går åt mer material än nödvändigt och det får inte kosta mer än nödvändigt heller.
Johan Silverbrand, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, reporter Dimitri Lennartsson. Den italienske TikTok-stjärnan och UNICEF-ambassadören Kabi Lame greps av den amerikanska migrationspolisen ICE i fredags. ICE uppger för AFP att Lame blev gripen efter att ha stannat i USA längre än hans visum var giltigt. Han släpptes efter att han har gått med på att lämna USA frivilligt. Kabi Lame har 162 miljoner följare på TikTok.
P1, Sveriges Radio.
Fantomsmärtor ägnar vi oss åt den här kommande timmen. Här är kropp och själ.
Det har varit lite motigt i mitt liv på sistone. En trasslig historia som grundar sig i att jag blev lurad i samband med en hästaffär och insåg det alldeles för sent. Och jag lovar, jag ska inte trötta ut er med detaljerna kring alla turer som lett fram till att jag står där jag står idag, fylld av skam och maktlöshet. Och utled på högst rimliga frågor som, kollade du inte upp det? Och såg du verkligen inga tecken på? För alla ni som blivit lurade någon gång vet ju att med facit i hand så ser man alla de där varningsflaggorna rada upp sig och vaja väldigt tydligt i vinden. Men man gjorde det inte då. Och så vrids kniven om ännu en gång. Vilken total idiot jag är. Hur kunde jag inte? Varför insåg jag inte? Ja, det är lätt att fastna i en rundgång i sitt tänkande. Och även fast jag vet att jag kommer att landa på samma plats nästa gång så börjar tankarna ofta snurra igång igen och igen i exakt samma loop. Så för att inte bli totalt galen och för att skona min närmsta omgivning så har jag försökt använda olika tricks för att få min hjärna på andra spår när det där ältandet drar igång. Jag började med det optimistiska spåret. Att försöka se det från den ljusa sidan. Kanske var det inte så farligt ändå. Jag försökte helt enkelt lura mig själv och tänka att jag kanske inte alls blivit lurad. Men det höll ju inte riktigt i längden eftersom jag faktiskt har ett problem att lösa till följd av detta. Så den strategin har gjort att jag istället dragit ut på saker i onödan. Så då försökte jag istället att bara se det som en praktisk fråga. Lite mer som en olycka som lett till ett problem som måste lösas. En slags doer-strategi. Och det fungerade också hyfsat. En liten stund. Tills en motgång mötte mig och jag kastades direkt rakt tillbaka ner i det mörka hålet av ältande. Så just nu testar jag en slags mellantaktik genom att ge frågan vissa fönster då jag tänker på den och jobbar med en lösning. Men att aktivt försöka blockera den på kvällarna. För att hindra den från att dyka upp i varje timmen när chansen att kunna kontrollera tankarna är minimal. Så jag har funderat en del på hur lätt det är att egentligen försöka ge sig på att själv lura sin hjärna. Är det ens någon poäng med att försöka? Och då visar det sig att i vissa fall är det faktiskt lättare än man kan tro. I dagens program ska vi nämligen höra om hur man till exempel med relativt enkla medel kan få hjärnan att tro att en bild på en arm faktiskt är min egen arm. Väldigt hjälpsamt för någon som blivit av med en kroppsdel och som lider av fantomsmärtor. Och det är de som är i fokus idag. Fantomerna som gör väldigt mycket väsen av sig trots att de inte ens finns. Rubriken idag är Lura hjärnan bort från smärtan. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
Det var 2010 på hösten så jobbade jag på en marina. Och det här var sista båten som skulle lyftas för säsongen.
Magnus Eklund jobbar vid den här tiden som båtbyggare. Just det här arbetspasset kommer att etsa sig fast i hans minne för evigt.
När man lyfter båtar så använder man ju olika typer av kranar och sådär. Till de lite mindre båtarna då använder vi en teleskoplastare. Det är en lastmaskin med en teleskoparm som man kan fälla ut till 12 meter.
Eftersom det är den allra sista båten som ska ställas in för vinterförvaring den här säsongen börjar det bli ont om plats. Magnus står på marken och hjälper sin kollega som kör teleskoplastaren som i sin tur lyfter båten så att den hamnar på rätt plats.
Då höll jag in båten för att styra den och hamnade då ganska nära framhjulen på den här maskinen. Och när han ska gira förbi ett lite trångt passage så känner jag hur det liksom nafsar till i byxan och ska dra undan benen. Men då har jag liksom fastnat redan. Så jag faller framåt.
Maskinföraren hinner uppfatta att Magnus försvinner och lägger i backen. Men det är redan för sent och Magnus ben hamnar under hjulen på teleskoplastaren. Hjälplöst ser han hur närmare 4 tons last kör över honom. Det är som att tiden står still.
Det finns ju vissa minnesbilder som är otroligt klara. Det är nästan ofattbart klart. Det första jag tänker det är hoppas han stannar för i knä. Det är liksom det enda som far genom huvudet. Sen är det smärtan som kommer. Jag kommer ihåg att jag tänker att det var skönt. Nu kommer jag snart att svimma för att det är så ont så då slipper jag känna smärtan. Men där någonstans så blir det istället så att men jag måste hålla mig vaken för jag behöver ha kontroll på situationen, vad som händer. Det var ganska kallt ute och de kom med lite filtar och grejer och jag instruerade att lägg dem under mig istället för över mig och lite sådana här saker.
Det tar drygt en halvtimme innan ambulansen kommer. Eftersom Magnus lyckas behålla medvetandet ser han vad som finns kvar av hans fot.
Synintrycket som jag har kvar just vid olyckstillfället när jag tittar ner på foten och ser att ja, men den är lika platt som byxbenet som ligger på backen.
Efter att ambulansen kommer får Magnus starka smärtstillande och hans minnen från sjukhuset är dimmiga. Men så småningom, när han klarnar till, får han reda på omfattningen av skadorna han fått.
Jag hade 11 frakturer ifrån knä och ner till tårna. Och foten, den sprack liksom ungefär. Ja, om du tänker att du lägger ut en fisk på backen och kör över med en bil så någonstans så spricker det. Och det gjorde foten. Så hela fotsulan hade liksom spruckit upp och det såg inte så snyggt ut.
Nej, vad tänker du själv om dina förutsättningar för att få behålla foten vid det här skedet?
Man är nog ganska naiv när det händer något sånt här. Jag trodde att det skulle fixas, att det skulle vara en ganska kort rehabilitering ändå.
Mirakulöst nog lyckas läkarna rädda Magnus fot och ben. Men det blir inte riktigt som han har tänkt sig ändå. Eftersom